Det går väl lite som i perioder vad Gud lägger på hjärtat och delar. Man må ju tro och hoppa och be om att det är Gud som lägger ting på hjärtat. Och om jag vet inte om du har tänkt över det, men över någon period tidigare så har vi snackat så mycket om Guds nåde. Därför att jag upplevt att det har varit en ting som har blivit lagt på mitt hjärta. Vi har snackat en god del om rättfärdiggörelsen och varit trygg i det. Vi har varit inom forskjelliga temaer och som har gått igenom olika söndagar, olika vinklingar från olika håll och se på ting. Och det som jag har lust att dela med där idag, det vill vi starta på en typ av huvudtema som vi vill följa någon söndagar framöver. Ett huvudtema som vi kommer att belysa från olika vinklingar och som vi kan kalla den kristnes modningsprocess. Och det kommer vi att vara igenom då flera söndagar. Där kom det upp. Så idag blir det del 1. Därför att det här är något som Guds ord snackar om på olika måter. Hänvisar till allt från det om att vara ett barn i troen till att bli fullvuxen. Bibeln snackar om att växa i troen. Bibeln snackar om att lägga av sig det gamla. Bibeln snackar om att så och hösta. Den snackar om att bli förvandlad vid förnyelsen av sitt sinn. Den snackar om att dö bort från sig själv. Om att ta upp sitt kors som Kjell-Ove nämnde. Om att lägga av sig synden som så lätt fångar oss. Och många andra bilder som visar att Guds tanke, Guds önske, Guds plan för våres liv och för den troendes liv är att det ska vara en process av naturlig utveckling, av modning och av växt. Gud har inte tänkt att det bara ska vara liksom sån status hela tiden där akkurat allt är likt. Han har tänkt att det ska vara en process av modning och utveckling i våres liv. Och vi ser det naturligt att en baby uppför sig som en baby när han är en baby. Men vi tänker efterhvert att när barnet ska börja på skolan så ska hon ha lagt av sig någon av de här babyfakterna. Alltså mer och mer av maten ska havna i mun än runt i ansiktet. Det är sådana där ting som vi jobbar med. Vi prövar att uppdra, vi prövar att lära och vi prövar att förbereda barnet till livet som väntar. Och på samma måte så tror jag Gud önskar att vi ska som troende växa och modnas i troen. Och på denna resan som med allt i Guds liv så handlar det om ett samarbete med den helige ande. Där vi tillåter oss att bli vägledda och följa de instruktioner som Gud ger. För Gud han vill aldrig tvinga sin modning eller sin utveckling på någon av oss. Och därför går det an och lite sån krass i att det går an att vara en åndlig baby. Själv om man har levt med Gud i 80 år. Dock jag förstår bilden. Dagens text och det som blir grundvollen för hela det vi kommer att snacka ut över hösten är, det hämtar vi från Hebreerbrevet 5, från vers 12 in i kapitel 6 och vers 2. Nu vet inte jag hör det dock, jag syns det var, är det grejt nog?
Ja.
Ja, det är grejt. Bra, då tänker vi inte mer. Där står det så. För själv, om det är på denna tiden borde varit lärare, tränger det igen att någon lärar dere vad som är de första grundsannheterna i Guds ord. Och det är det slike som tränger mjölk och icke fast föde. För världen som bara får mjölk är utkynnig i rättfärdighetens ord, för han är ett spädbarn. Men fast föde är för dem som är fullvuxna, det vill säga dem som genom bruk har tränat upp sanserna sina till att känna mellan gott och ont. I det vi nu lär den mer grundläggande läran om Kristus ligge, ska vi gå vidare till det fullkomne och icke igen
legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, med lære av dåp, om håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom. Sånn stod det der. Og i denne sammenhengen så hadde sikkert menigheten, den hadde hørt undervisning i mange år, den hadde hørt prekene, hadde sikkert gått på diverse sommerstevner og vært med, fått masse undervisning. De hadde hørt så mye at det var forventet at de skulle kunne undervise andre. Men av noen grunn så hadde det ikke gått sånn. De hadde ikke vokst til seg slik at de kunne tåle fast føde, men de fortsatt kunne klarte melk. De var spedbarn i troen, selv om de burde ha vært voksne lærere. Hvorfor var det slik? Om vi ser her i disse versene, så får vi i hvert fall to forklaringer som er like aktuelle for oss i dag, som de var for menigheten der, og som vi kan lære av. Den første fikk vi lære i vers 13, der det som sier, for verden som bare får melk er ukyndig i rettferdighetens ord, for han er et spedbarn. Ukyndig i rettferdighetens ord. Hva betyr da det? Et spedbarn tåler jo ikke fast føde med en gang. Det er ikke sånn at det er en uke etter at mor og barn har kommet hjem fra føden, og når Monika nå kommer hjem etter hvert, så er en uke etterpå, så begynner hun å servere han til, og da fløter gratinerte poteter og biff fra eide handen. Det er liksom ikke det som det går. I begynnelsen er det kun melk som funker. Bare melk. Og etter hvert så får barnet noe litt mer enn melk, og så går man gradvis over til fast føde. Men det her foregår over ganske så lang tid, ikke sant? For en nyfrelst så anbefaler du heller ikke å starte når liksom, ja, det er veldig viktig for ditt åndelige liv at du leser i Bibelen. Da foreslår du ikke, begynn med å lese tredje Mosebok om lover og offring, eller begynn å lese Johannes åpenbaring. Du liksom gir noe som er litt mer lettere. Den andre årsaken til at de ikke hadde vokst det, ja, det står vel også her,
ja,
var at de ikke gjennom bruk hadde trent opp sansene sine til å skjelne mellom godt og ondt. Og den biten skal vi se på litt senere, ikke i dag. Men en nyfrelst som akkurat har bestemt seg for å følge Jesus, trenger først kun åndelig melk. Det som her kalles å bli kyndig i rettferdighetens ord. Og det er det det skal handle om i dag, når vi nå skal snakke om modning i troen, en Kristus modningsprosess, så skal vi gå gjennom grunnvollen i dag og se på hva som menes med det. Og det er det som beskrives i kapittel 6, der, de to første versene som står her. Og det første punktet som nevnes er omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud. Hvis du ser på det som kalles religioner, så sier religionen at du og jeg må gjøre gjerninger for å få Guds tilgivelse og aksept. I alle religioner, nå regner jeg ikke et liv med Gud til religioner da, men i alle religioner så finnes det et sett med regler, med stiger, med gjerninger som skal føre fram til Gud, om du da klarer å følge det. Disse kaller Bibelen for døde gjerninger. Derfor at ingen menneske kan gjennom sine egne gjerninger klatre opp til Gud. Jesus sier om seg selv, som vi vet i Johannes 14,6, at det er kun han som er veien til Gud, og ingen kommer til Faderen utenom ham. Dette er en del av rettferdighetens ord, som også 2. Korinterbrevet 5,21 snakker om. For han, Jesus, som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i ham. Dette, og Johannes 14,6 om at Jesus er eneste vei til Gud, kan mange kristne sitere utenat. De har lært seg det, og det er jo veldig bra, de har memorert det, De talar det ut, men likväl så kämpar de med att føle sig älskad. De kämpar med att føle sig tillgitt. De kämpar med att føle sig accepterat av Gud. En nyfrälst behöver att höra detta om och om igen för att bli trygg på att frälsen helt och hållet är Guds verk och att ingen av våra egna gärningar eller ens någon av våra egna felsteg kan förändra på hållbarheten i frälsen. Ingen kan riva oss ut av Guds hand, som Jesus säger i Johannes 10, och ingenting kan skilja oss från Guds kärlighet i Kristus Jesus, som Romarbrevet 8 säger. Detta är ju en väldigt viktig del av grundvollen i frälsen och som är lika viktig som mjölken är för en nyfödd. Och vi vet att mjölk tränger vi också som vuxna en del för allt det här med kalcium och benbygging och det där. Så ibland må vi minna oss på om de här grundsannheterna. Och det är viktigt och rätt. Men tanken är att ettervärt så ska vi bli mer trygga på frälsen och på vad Jesus har gjort för oss, slik att Gud kan jobba vidare med oss. Att vi kan utvecklas, att vi kan modnas, så att vi kan på en måte ta emot mer av Guds ord än bara att vi är älskade och tillit. Visst, dere förstår mig rätt, för det är inte bara. Det är en kämpestor ting. Men förstår dere att vi liksom på en måte kan komma vidare, vi kan bli trygga i frälsen, vi kan vila i den, så att Guds ord kan få ta större plats i våra liv. Då trenger vi inte gå runt och vara osäkra på att är vi goda nog? Är vi älskade? Är vi frälst? Är jag frälst idag efter att hade den krangeln igår? Är jag tillgitt? Kommer det till himmelen nu för att jag gjorde det och det? Vi kan vila i att frälsen är inte vårt verk och den är inte baserat på våra gärningar. Vi bara stolar på att det som han har gjort, det håller för oss hela vägen i med- och motgång. Det är ett led i modningsprocessen. Det andra som nämnes här är läran om dop. Och det regnas också som en del av grundvollen att den som tror lär sig bli döpt till Kristus som en offentlig handling. Ett bevis för omvärlden, ett bevis för åndsvärlden att jag tror på Jesus och vill följa honom. Och vid sidan av att vara en bekännelseshandling så är dopen, som Paulus säger i Romarbrevet 6:4, den andliga handling där vi begraver vårt gamla liv utan Jesus och står upp till ett nytt liv med Jesus. Därför var det inte något problem på den första pinsedag att 3000 människor blev döpt och lagt i menigheten där Peter prejkade där. Det trängdes inte något dopskurs eller något väntetid för att se att är det här nu seriöst nog? Menar ni det verkligen? Och följa Jesus och låta bli döpt är två ting som naturligt hör samman. Och i den första menighetstid, och det syns väldigt spännande, så fortäller en som heter Ambrosius av Milano. Han levde 339-397 efter Kristus. Och en sån här skicklig gudsman som finns med överallt. Att på den tiden så blev de nydöpte klädd i en vit dopsdrakt först efter att de var döpt. Detta symboliserade att man har lagt av sig det gamla livet och har iklädd sig Kristus. Och denna kvita drakten, den gick man med flera dagar efter dopen överallt. Snack om ett vittnesbud alltså. Det var inte tvivl om då att okej, jag har bestämt mig för att följa Jesus. Alla visste det garanterat. Och så salva man dem med olje. Och så kom man över det nästa steg som är håndspåläggelse. Tredje punkten här i grundvollen. Det första var alltså omvändelse från döda gärningar och tro på Gud. Andra lärde någon dop. Och så kommer vi till håndspåläggelse. På den första pinsedag då, när dessa 3000 blev döpt och lagt i menigheten, så sa Peter så när han talade. Apostlens gärningar 2:38. Då sa Peter till dem: omvänd dere och en bär av dere la sig döpa på Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse, och dere ska få den helige ånd som gave. Jag ska inrymma att detta verset har jag slitit med att förstå i mange år.
Ja vel, sier du, det var jo lett.
Men jeg forstod det ikke helt før jeg leste gammel kirkehistorie. For helt fra den første menighetstid, via Peter, via de andre apostlene og de som var apostlenes disipler og som videre vokste opp og ble hoved, hva skal vi si, menn innen den første kristne menighet, via han, Ambrosius av Milano og andre sterke gudsmenn og kvinner, så var håndspåleggelsen en hellig handling etter dåpen. Det var ikke noe tvil eller noen undring om Gud var der i den forbundshandlingen. Derfor kunne Peter si at dere skal få den hellige ånd som gave. Det var en overbevisning om at når de la hendene på dem og ba for dem, så fikk vi den hellige ånd som gave. Og Gud har jo ikke forandret seg. Jesus er det samme i dag som han alltid har vært. Og den hellige ånd er like virkelig i dag. Men det skjer stadig at jeg møter mennesker som er usikre på om de har den hellige ånd. Og siden vi vet at tro er en viktig del av det som forløser mye av Guds livets realiteter i vårt liv, så er det klart at tvil på om man har den hellige ånd vil fungere som en stopper som holder igjen. Troen på at den hellige ånd ble gitt ved forbundshandlingen, det var en selvfølge og hørte til grunnvollen i den første menighetstid. Det neste steg som snakkes om der, punkt 4, er de dødes oppstandelse. Hvorfor var det en så viktig ting å ta med i grunnvollen? Hvis vi leser de andre brevene og ser hva Paulus skriver han blant annet: vi sørger ikke som de som ikke har noe håp. Vi vet at vi skal se våre nære og kjære i troen en dag igjen. Og det gir oss håp. Det gir oss et evighetsperspektiv over vår vandring her på jorda. Og det hjelper oss å ikke bli for opptatt av det materielle her på jorda, som bare er en mellomstasjon på veien til himmelen. Derfor hører læren om de dødes oppstandelse med til grunnvollen, fordi det gir oss både trøst, og det hjelper oss å holde ut i sorg og savn. For alle dem som har tatt imot Jesus, så lever håpet om at vi skal ses igjen. Og derfor er det med. Femte og siste punkt i grunnvollen, det siste som jeg nevnte, er evig dom. Og det med evig dom, det kan du tolke på mange måter, avhengig egentlig av hvilken tradisjon som du har vokst opp i. Vi vet at på korset så ble Jesus dømt, og han ble straffet for hele verdens synder. Hver den som tror på Jesus har blitt rettferdiggjort, som vi leste, innenfor Gud, og trenger ikke å frykte den evige dommen. Og det er viktig å få med seg. Og det er viktig for en nyfrelst. Og det er viktig for oss alle å minnes på om å bli grunnfestet i dette, for å ikke gå rundt med en frykt for den evige dommen. En annen side ved den evige dommen er at en gang skal Gud ta et oppgjør med all ondskap i verden og gjøre en ende på den. Rettferdigheten skal seire til slutt en gang. At Gud venter med det oppgjøret er fordi, som Peter skriver i sitt brev, han ønsker at alle mennesker skal bli frelst og bli redde, og derfor så gir han ekstra tid til å omvende seg. En tredje side ved den evige dommen er at en gang skal vi alle svare for hvordan vi har brukt vårt liv her på jorda. Og det har ingenting å gjøre med om vi får komme inn i himmelen, om vi blir frelst eller ikke. Men Bibelen taler om at vi skal lønnes etter våre ord og våre handlinger. Og denne siden av grunnvollen igjen, den hjelper oss til å holde fokus og ikke bli lettsindige i vår vandring her på jorda. Det var fem punkter i grunnvollen som er viktig, som hører med til melka, som vi av og til, og om vi kanskje har vært frelst i 80 år, trenger å minne oss på om å sjekke, er grunnvollen i orden? For vi vet at for å bygge et hus, så är det viktigt att grundvalen är i orden. När det gäller ett kristenliv så vill också en god grundval ha stor betydning för fortsättelsen. En god grundval, den vill hjälpa oss vidare i modningsprocessen, som är Guds tanke, Guds plan för ditt och mitt liv, att vi ska bli starka, att vi ska bli trygga och att Gud ska kunna få fram sin plan, sin vilje, sitt önske genom våres liv. Och därför önskar han att vi ska kunna vara stabila, lika att han kan bygga vidare på våres liv. Och det ska vi se på vidare utöver hösten någon söndag. Nu kan det vara olikt för oss. Ibland kan vi känna att ja, där var en liten spräck. Där var en liten spräck i grundvallen, i grundmuren. Den där tränger det att tätta, den där tränger det att ordna upp i. Och då kan vi komma till Gud utan frykt och be han om att hjälpa oss med det. Ibland kan vi uppleva att det är ting som gör att det stormar, det är så hårt i livet att det rister i grundvallen. Och då kan vi få komma till Gud. Och jag vet inte hur din sommar har varit. Kanske det har varit en sommar både av goda ting och onda upplevelser. Oavsett vad det är så har jag lyst att be för det och välsigna det. Så får det bli mellan dig och Gud vad som ligger på ditt hjärta. Du tränger inte att se det ut. Men önskar du att jag ska be för det så kan du bara lyfta upp din hand och så ska jag omsluta dig i förbön här till slut. Vill du ha formen för ett eller annat så bara lyft upp din hand kort så ska Gud se din hand och han vet vad det gäller bak. Och du bara talar med Gud om det. Gud ser din hand. Han vet vad du har på hjärtat. Då ska vi be så. Tack Gud för att du är en god byggmästare. Tack för att du hjälper oss att bygga våras liv så att de kan bli både stabila och hållbara. Tack för att du har ordnat allt med frälsen och vi kan vila i att det är ingenting som kan riva oss ut av din hand. Ingenting av livets hårda stormar eller upplevelser kan påverka ditt syn på oss och din kärlek till oss. Den är lika konstant och hållbar. Tack för det Gud. Hjälp oss Gud att minnas på om dessa goda, starka sannheterna som gör att vi kan vila i det och att du kan få bygga ditt liv starkare i vårens liv. Du ser de som har lyftat sina händer till det. Tack för att du ser vad som ligger bak. Och jag ber att din kärlighet och ditt närvaro och din goda kraft ska gripa in i vårt enkelt liv. Du ser vad som ligger bak av tankar och upplevelser, kroppsliga ting. Ting som kan vara tomt eller som bekymringar eller oro. Ber Gud om din fred in i varenkens liv. Ber om din ingripen. Så tackar jag dig för att du har varit med oss här idag. Tackar jag dig för att du vill leda oss vidare ut över hösten. Slik att vi kan få vara vilket är ett ljus här på yttersidan som hjälper människor och drar människor närmare där. Ber om det. Ber om din välsignelse och vårt hjem som är representerat här idag. Om din fred i hemmen och din fred i familjerna. Om ditt närvaro över varenkelt där du är på fritid och på arbetstid. I Jesu namn. Amen.